Ska vi be tillsammans? Himmelske Fader, vi tackar att vi får vara samlade så här på kvällningen. Den här alla helgorna helgen och jag tror vi alla berörs på något sätt och tänker på döden och kanske det som ska komma här. Många som har gått före oss, många som har dött. Och i år är ett särskilt år där många kanske får sörja på ett, kanske för första gången rent av. Vi ber att vi skulle tala till våra hjärtan den här stunden och låta ditt ord få säga det som du vill ha sagt. Ber vi om, Herre. Amen. Ja, det är en lite särskild helg är det ju. I och med pandemins fotspår så kanske det är extra många som får besöka gravarna. Och kanske påminnas om hur bräckligt ändå livet är, hur skört det är. Att det plötsligt kan ta slut för var och en av oss egentligen. Och på något sätt så kommer man ju säkert med olika inställning. Man kommer för att minnas de som har gått bort. En del kanske tänker att det är för alltid och andra tänker att vi möts igen. Det finns ändå ett evighetshopp. Tänker en del. Man gjorde en stor undersökning. Det var något institut 2011. Ett respekterat institut som frågade ut 18 000 individer. Om vad man tror om livet efter detta. Det var 23 länder varav Sverige var ett. Sverige stack ut. 40% ungefär av svenskarna vet inte, säger de, vad som händer egentligen. Ja, kanske det finns något, kanske inte, jag vet inte. 30%, alltså var tredje person i Sverige tror att efter detta så existerar vi inte mer. I och med döden så har vi upphört att existera. Medan 30% tror på ett liv efter detta. Och det är inte alla kristna utav dem, utan ungefär 5% av dem de tror på reinkarnation, att man blir någonting annat. Beroende på hur man har levt det här livet. Jag har en kompis som brukar säga att jag måste jobba på mitt karma. Jag måste bli lite bättre så att det går bättre i nästa liv. Ibland har jag undrat om man tror på det eller inte, eller hur det är egentligen. Men han svävar när jag frågar honom på svaret. Endast 3% av svenskarna tror på en dubbel utgång, att det finns ett himmel och ett helvete. Det där ordet är ju väldigt känsloladdat, det är knappt man vill använda det ju. Vi är nog ganska ovana vid det, vi svenskar. När man översätter när Jesus talar om det så använder man grekiska Gehenna. Gehenna var ju en plats utanför stan Jerusalem. Det var egentligen en slags soptipp. Inte bara en soptipp, för det var man bedrev och kult verksamhet kanske man kan säga, med lidande och pina. Och därifrån har vi det här pinostället på något sätt. En dubbel utgång. Frågar man däremot människorna i USA så är det hela 40% som tror att det finns en dubbel utgång. Det finns ett uppåt, ett neråt, det finns ett mörker, det finns ett ljus. Frågar man människorna nere i Afrika, framförallt Sydafrika, så är det över 50% som tror på detta. Det finns en dubbel utgång. Jag lyssnade igår, satt och lyssnade på, vad heter det nu? Så mycket bättre heter det. Det var ju någon som sjöng om den här jagen fattig bonddräng. Ja. Astrid Lindgrens text är det väl. Den, ja, jag tycker man kan väl sjunga på den och den. Det är en trevlig text kanske, en lite skojig text är det ju. Där bonddrängen gör så gott han kan, han kämpar i livet och så kommer han inför porten och knackar på. Du har kämpat väl, säger Gud, och välkommen in. Men den är ju väldigt obiblisk. Är det? Det ger en falsk förhoppning om att om man bara gör så gott man kan så kommer man till himlen, men där är ju Bibeln väldigt tydlig med att så är det inte. Det finns bara en väg. Det finns bara en port. Det finns bara en som kan frälsa, det är Jesus. Skulle vi börja lära något annat som den här fattige bonddrängen, som församling, som kyrka, så skulle vi ju fara med osanning. Vi skulle inge falsk förhoppning. Det får vi helt enkelt inte göra. Det är ju intressant. Det står, alltså, om man lägger ihop. Jesus talar mest om henne utav allihopa. Om en dubbel utgång. Man kan lägga ihop både Paulus, Petrus, Johannes döparen. Så är de inte uppe i hur ofta som Jesus talar om detta. Hotar Jesus med ett mörker, ett lidande? Nej, men han varnar. Det här är jättesvåra frågor. Det här är frågor som vi inte har riktigt klarhet över, kunskap över riktigt. Vi har en viss bit. Men vi kan ju hänvisa bara till Jesus. Och vi får vara väldigt ödmjuka inför de här frågorna. Men ändå inte göra avkall på vad Jesus talar om och som Bibeln talar om. Gud sände inte sin son till världen för att döma den, utan för att rädda, att frälsa världen. Det är liksom, det är grunden ju. Gud vill frälsa så många själar som det bara går. Gud gör allt som står här på sig, hans makt. För även om Gud är allsmäktig, så finns det en sak som kan man nog säga som man inte kan göra. Och det är att tvinga någon till frälsning. Han kan inte tvinga någon att älska honom. Det är upp till människan själv att göra det. Att ta emot Guds erbjudande om frälsning. Det står så här i Hebreerbrevet kapitel 9, vers 27. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd, utan för att frälsa de som väntar på honom. Det står ju att alla människor, säger Bibeln, ska på något sätt göra ett bokslut. Ska stå inför Gud på något sätt. Vi vet inte hur. Vi vet bara Gud. Vi ska dömas. Men egentligen säger också Jesus att somliga ska uppstå till liv, andra till dom. Alla människor ska uppstå. Ska stå inför Gud på något sätt. Det som Bibeln ändå är tydlig med, som vi måste stryka under, Det, det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Det finns ingen fördömelse. Det kan vi vila i. Den som har tagit emot Jesus i sitt hjärta. För honom finns ingen fördömelse att vänta. Att människor dör, det har man gjort i alla tider. Gravar funnits i alla tider. Och det är med tron på uppståndelse egentligen något gammalt. Det finns i Gamla testamentet. Judarna på Jesu tid trodde på uppståndelsen. Men man trodde att det skulle ske på den yttersta dagen. Den sista dagen. Det står bland annat i profeten Daniels bok om uppståndelsen. Och när Jesus säger till Marta att Lazarus ska uppstå, så säger hon: ja, jag vet, Herre, eller något sånt där, att han ska uppstå på den yttersta dagen. Så hon visste vad det handlar om. Vad hon inte förstod, det var att han skulle uppstå, att Jesus skulle uppväcka Lazarus innan den där dagen. Nu dog ju Lazarus. Varför var det sån uppståndelse om Jesu uppståndelse? Och gick diskussionen ut på om man trodde på uppståndelse? Jo, det var att han uppstod innan den här dagen. Det kom som en chock och överraskning. Och att Jesus är den första, han är den främste som har uppstått. Han är den som har makt över döden. Han är den som är vägen för dig och mig. Han är vårt hopp. Han är vår framtid. När Jesus uppstod, så uppstod han i sin kropp. Han blev förvandlad. Han var inte begränsad av tid och rum, men han hade ändå en kropp. Och vi ska bli lika honom, står det. Vi ska förvandlas. Bland möten, vi har somliga som säger att, ja, att man tänker sig att vi blir, att själen kommer till himlen. Vi blir något abstrakt, något diffust. Själen är i himlen. Utan någon kropp. Men det säger ju inte Bibeln, utan Bibeln är tydlig med att vi ska ha en kropp. Att vi ska uppstå en dag. Det här med att själen på något sätt skulle komma till himlen och det skulle bli något diffust. Det är snarare filosofen Platons idéer. Han menar att hela vår värld och det här livet var en skuggbild av det sanna som finns långt där borta. Liksom bortom tid och rum. Han trodde på att man var odödlig och skulle bli någon slags själ som, ja, var någonstans. Det där fick man också in i kyrkan, så man började tro också i de där banorna. Men det gjorde inte urförsamlingen i urkyrkan. Utan man tror på en uppståndelse och en ny förvandlad kropp. Man har diskuterat om själen är odödlig. Kanske snarare Platons idéer än Bibelns. Det är lite svårt att svara på den frågan. Det är de tvistade i lärde. Det knepiga är med vad är evighet och vad är evigheten. När inte tiden finns längre, det är också lite konstigt. Och Jesus säger egentligen inte, vad jag kan komma på något ställe, att ni ska komma till himlen. Den som tror kommer till himlen. Och kanske han säger det indirekt. Han säger så här: saliga är de som är fattiga i anden. Den tillhör himmelriket. Men det är ändå lite skillnad ju. Vad är himlen? står det att det ska bli en ny himmel och en ny jord. Vi ska förvandlas, vi ska få en ny härlighetskropp, en oförgänglig kropp. Det blir ju på något sätt någon slags fysiskt, hur det nu blir. Men vi skulle någonstans säga att vi skulle kunna, lika gärna kunna säga att vi kommer till den nya jorden när vi dör. Det ska bli en ny himmel och en ny jord. Men det talas ändå om ett hemland i Bibeln. Om ett land som är bättre än det här vi lever i. Det himmelska. Jag ser det står väl här i andra sidan. Det himmelska landet. De som dog i tro, de ser fram och söker mot ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtar de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem. Någonting väntar. Ett hemland. Något som är mycket bättre. Där ingen smärta, ingen plåga finns. Ingen gråt. Jag läste här med Sven häromdagen och då fick jag ett tips. Att titta på en film eller en dramadokumentär som heter Himmelska mirakler. Det handlar om en familj i USA där dottern blev allvarligt sjuk. Hon fick problem med magen och det fanns bara en utgång egentligen, och det var döden som väntade för den här lilla flickan. Läkarna gjorde allt som stod i deras makt. Man försåg henne med smärtstillande tabletter och man försökte på alla sätt att rädda henne. Men det blev bara värre och värre och värre. Och man bad i församlingen, jag var med i en församling. Men inget hände. Föräldrarna blev förtvivlade och deprimerade naturligtvis. Ja. I vilket fall så fick hon hjälp utav sina syskon och klättra upp i ett träd. Hon kom upp till ett träd, så det här trädet var liksom ihåligt, mörket inuti. Det var som en skorsten ner. Och när hon är långt uppe så på något sätt så ramlar hon ner i det här hålet. Många meter ner. Tänkte på den här, det var ju någon karl för ett tag sedan som ramlade ner någon skorsten. De fick rädda det här med räddningstjänsten kom. Det var samma sak med flickan, att det tog lång stund innan de fick upp henne. Familjen var helt förtvivlad, man la sig kring det här trädet och man började be Fader vår. Man får upp flickan och man tar henne till sjukhuset och läkaren kommer ut och säger att det finns inga brutna ben och inte ens några blåmärken. Det finns ingenting, en lätt hjärnskakning är det enda vi kan konstatera. Det gick ett tag och så märkte de att den här flickan, hon började leka, hon började sparka boll och sådär. Och de sa, var försiktig, de tänkte på hennes onda mage. Men hon fortsatte det. Så undrade han, satte de sig och frågade, vad är det? Har det hänt något? Ja, när jag ramlade ner i det här trädet så var det mörkt. Sa den här flickan. Men sen var det på något sätt, jag kom någonstans. Och jag pratade med någon, när jag pratade, alltså jag behövde inte prata, inte använda ord, men det var som att någon sa att jag skulle tillbaka igen. Men jag ville inte tillbaka, för nu hade jag inte ont längre. Men då sa han att du ska inte ha ont längre, du ska tillbaka. Så hon fick berätta om sin upplevelse. Hon dog och fick livet tillbaka. Och man fick se den här familjen i slutet på den här dokumentären. Ja. Har ni möjlighet så ser ni gärna. Det var, jag brukar inte gilla såna här Jesusfilmer och grejer, men den här tyckte jag var bra. Himmelska mirakler. Vittnar om att det finns ett efter detta. Ett ställe där det inte finns smärta, ingen plåga, ingen nöd. Och Jesus är vägen dit. Tack Jesus att du är vår port i himlen, vår väg, Herre. Tack att du är alla människors port på något sätt. Vi ber om här att det skulle bli uppenbart för många fler. Vi kanske har ett stort arbete framför oss just i vårt land. Vi ber för vårt land, Herre. Vi ber. Låt oss få uppleva en förnyelse och en väckelse. Det är frågorna som är aktuella igen nu. Där du får komma in i människohjärtan. Tack och lov är det du som vet allt, som du är ju domaren som håller allt i din hand. Och vi vet att du är full av nåd, kärlek. Du kommer göra allt för att rädda, frälsa människor. Tack för att vi får sjunga om ett hemland, om ett land som väntar. Där du alltid är nära. Tackar för det, Jesus. Amen.
Det är fyra kunder.